Kapitel 30. Trådarna brinner. Rand stannade. Längs korridorväggen löpte en lång, svart linje där ett halvdussin kostbara gobelänger hade bränts till aska. En annan väv höll just på att förtäras av slickande lågor, och av de praktfulla borden och kistorna fanns bara förkolnade fragment kvar. Det var inte hans verk. 30 steg längre fram låg män i röda rockar, bröstharnesk och hjälmar med gallervisir i förvridna ställningar på det vita stengolvet, med svärd i sina döda händer. Inte heller hans verk. Ravin hade inte sparat sina egna i sina försök att komma åt Rand. Han hade varit förslagen i sina angrepp, förslagen när han flydde undan. Men ända sedan Rand dök upp i tronsalen hade den förlorade inte mött honom mer än de korta ögonblick det tagit att slå till och sedan fly. Ravin var stark, kanske lika stark som Rand, och hade större kunskap om sina krafter. Men Rand hade den lilla Angrelen i fickan och Ravin hade ingen. Korridoren var dubbelt bekant. Dels för att han sett den förut, dels för att han en gång sett en liknande syn. Jag gick den här vägen med Elaine och Gawain dagen då jag mötte Morgase. Tanken gled smärtsamt över tomrummets utkant. Innanför var han kall, utan känslor. Shaidin brann och rasade, men han var lugn, iskall. Så kom en annan tanke, likt en dolkstöt. Hon låg på ett sånt här golv, med sitt gyllene hår utbrett som i sömnen. Elaina solhår, min Elaina. Elaida hade också varit där den dagen. Hon spådde om den smärta jag skulle bringa. Hon kände mörkret inom mig, en del av det. Tillräckligt. Elaina, jag visste inte vad jag gjorde. Jag var galen. Jag är galen. Åh, Elaina. Elaida visste en del, men hon berättade inte ens allt det. Det vore bättre om hon hade gjort det. Och ljus, finns det ingen förlåtelse? Jag gjorde det i vansinnets grepp. Finns det ingen nåd? Gareth Bryan skulle ha dödat mig om han hade vetat det. Morgase skulle ha låtit avrätta mig. Morgase skulle ha varit i livet nu. Kanske. Elaines mor skulle leva. Avienda skulle leva. Matt, Moraine. Hur många skulle ha levat nu om jag hade dött då? Jag har förtjänat min pina. Jag förtjänar att dö för evigt. Och Elaina, jag förtjänar att dö. Jag förtjänar att dö. Stöveltramp bakom honom. Han vände sig om. De kom ut ur en bred, korsande korridor knappt 20 steg från honom. 2 dussin män i bröstharnesk och hjälmar och drottninggardets röda vapenrockar med vita kragar. Fast Andor hade ingen drottning längre, och de här männen hade inte tjänat henne när hon levde. De anfördes av en myrdrail vars bleka, ögonlösa ansikte liknade någonting man kunnat hitta under en sten. Klädd i ett svart fjällpansar som förstärkte det ormlika intryck dess rörelser gav, och en nattsvart mantel som hängde rakt ner, orörlig. De ögonlösas blick var fruktan, men i tomrummet var fruktan någonting avlägset. Männen tvekade när de såg honom, men sen höjde halvmannen sitt svarta svärd. De män som inte redan dragit sina vapen förde händerna till svärdsfästena. Rand, han trodde att det var hans namn, ledde kraften på ett sätt som han inte kunde minnas att han gjort förut. Både männen och myrdrailen stelnade på sina platser och täcktes av tjock, vit frost. Det rök om frosten, likadan som det hade rykt om Matts stövlar. Myrdrailens höjda arm bröts av med en smäll. När den nådde golvet slog såväl armen som svärdet i spillror. Rand kunde känna kylan. Ja, det var hans namn. Rand. Kall som en kniv när han gick förbi och svängde in åt det håll som de hade kommit från. Köld och likväl varmare än Shaidin. En man och en kvinna hukade vid väggen. De var tjänare, klädda i rödvitt livré och höll hårt om varandra som för att få skydd. När de fick syn på Rand, namnet var längre, inte bara Rand, började mannen resa sig upp från platsen där han hade kurat ihop sig när Myrdrailen och dess trupp drog förbi. Men kvinnan drog honom tillbaka i rockarmen. Gå i fred, sa Rand och höll fram handen. Althor. Ja, det stämde. Rand Althor. Jag ska inte göra er något för när, men ni kan råka illa ut om ni stannar. Kvinnans bruna ögon rullade bak i sina hålor. Hon skulle ha kollapsat om inte mannen hade fångat upp henne, och hans smala mun rörde sig hastigt, som om han bad en bön men inte förmådde få fram orden. Rand tittade dit mannens blick var riktad. Hans hand var tillräckligt långt utsträckt ur rockarmen för att blotta det manklädda huvudet på draken som var etsad i hans hud. Jag ska inte göra er illa, sa han. Sen gick han vidare, lämnade dem där. Han måste fortfarande få fast Ravin, döda Ravin, och sedan. Det enda som hördes var ljudet av hans klackar mot golvplattorna. Och i hans huvud en svag, klagande röst som mumlade om Elena och förlåtelse. Han ansträngde sig för att känna Ravin leda kraften, känna honom uppfylld av urkällan. Ingenting. Sairin svedde benen i hans kropp, frös hans kött till is, härjade hans själ. Men utifrån var det inte lätt att se om man inte var nära. Ett lejon i högt gräs, hade Ashmodin sagt en gång. Ett galet lejon. Borde Ashmodin räknas bland dem som inte borde ha dött? Eller Lanfear? Nej, inte. Han fick bara ett ögonblicks varning, men kastade sig platt till marken. Det gick bara en bråkdels sekund mellan det att han kände flöden som plötsligt vävdes samman och att en armstjock lans av vitt ljus skar genom väggen och högg som ett svärd där han nyss hade befunnit sig. Där denna lans skar fram på båda sidor av korridoren upphörde väggen, friserna, dörrarna och gobelängerna att existera. Avskurna gobelänger och lösbrutna klumpar av sten och puts regnade till golvet. Så mycket kunde han alltså räkna med de förlorades fruktan för att använda landseld. Vem hade sagt det till honom? Moraine. Hon hade tveklöst förtjänat att leva. Landseld bröt fram från hans händer. En lysande vit balk som sköt ut mot källan till det eldspjut som nästan dödat honom. Detta slocknade i nästan samma stund som hans slog genom väggen, men lämnade en violett skenbild över hans synfält. Han släppte sitt eget flöde. Hade han slutligen lyckats? Han tog sig snabbt på fötter, ledde luft och slängde upp de förstörda dörrarna med sån kraft att spillrorna slets från sina gångjärn. Rummet innanför var tomt. Det var en salong med stolar uppställda framför en stor eldstad i marmor. Hans landseld hade huggit en bit ur ett av de valv som ledde ut mot en liten bondgård med en fontän och ännu en bit ur en av de kanelerade kolonnerna som kantade gången på andra sidan. Ravin hade emellertid inte försvunnit den vägen och inte heller hade Rands landseld dödat honom. I luften svävade en bleknande rest av flöden vävda med Shaidin. Rand kände igen dem. Det var inte som den port han hade använt för att glida till Caimlin eller den han hade gjort för att färdas. Han begrep nu att det var vad han hade gjort till tronsalen. Men han hade sett en sån här port i Tyr, hade själv skapat den. Han vävde en likadan nu, en port eller åtminstone en öppning, ett hål i verkligheten. Det var inte mörker som syntes på andra sidan. I själva verket var det bara för att han visste att väven fanns där som han såg skillnaden. Framför honom öppnade sig samma vallbågar mot samma borggård och fontän, samma kolonnkantade gång. Ett kort ögonblick skimrade de prydligt rundade hålen som hans landseld skurit i valvet och kolonnen, fylldes igen och var sedan tillbaka. Vart denna port än ledde så var det någon annanstans. en spegelbild av kungliga palatset i Camlin, precis som det en gång varit en spegelbild av Tears klippa. Han kände en avlägsen ånger över att han inte talat med Ashmolean om det medan han haft tillfälle till det. Men han hade inte förmått diskutera det som hänt den dagen med någon. Det gjorde detsamma. Den dagen hade han burit Calendar, men det hade redan visat sig att Angrelen i hans ficka räckte för att skrämma Ravin på flykten. Han steg hastigt in, släppte väven och skyndade bort över borggården medan porten slöts. Ravin skulle ha känt porten, om han försökte att vara tillräckligt nära. Den lilla snidade mannen med svärdet betydde inte att Rand kunde stå och vänta på att bli angripen. Inte ett livstecken syntes, frånsett han själv och en ensam fluga. Så hade det varit i Tear också. Lamporna stod otända på sina stativ i korridorerna, med vekar som aldrig hade sett en låga. Och likväl fanns det ett ljus som tycktes komma från överallt och ingenstans, även i de korridorer som borde ha varit fyllda av dunkel. Ibland rörde sig lamporna också, och ibland andra saker. Mellan ett ögonkast och nästa kunde en lampa på ett högt stativ ha flyttat sig en fot. En vas i en fönsternisch stod en tum längre in. Bara små saker, som om någon hade flyttat på dem medan han tittade bort. Vad detta än var för plats var den sannoliken underlig. När han marscherade längs en annan kolonnomgärdad gång och försökte förnimma Ravins närvaro insåg han att han inte hade hört den inre rösten gråta över Elena sedan han använde landselden. Kanske hade han på något sätt lyckats jaga ut Luce Tharyn ur sitt huvud. Bra. Han stannade i utkanten av en av palatsets trädgårdar. Rosorna och buskarna med vitstjärna såg lika vissna och uttorkade ut som i det verkliga palatset. Från några av de vita spirorna som reste sig ovanför hustaken fladdrade baneret med det vita lejonet. Men vilken spira det var kunde förändras medan han blinkade. Bra, om jag slipper dela mitt huvud med... Han kände sig besynnerlig, vag. Han lyfte armen och stirrade förskräckt på den. Han kunde se trädgården genom rockärmen och armen som genom ett dis, ett allt tunnare dis. När han tittade ner kunde han se stigens stenläggning genom sin kropp. Nej, tanken var inte hans. En bild började ta form. En lång, mörkögd man med ett ansikte fårat av oro och mer vitt än brunt i håret. Jag är Luce Thar... Jag är Randall Thor, avbröt Rand honom. Han visste inte vad det var som höll på att ske, men draken började blekna från den dimmiga arm han höll framför sitt ansikte. Armen började bli mörkare, handens fingrar längre. Jag är jag, tanken ekade i tomrummet. Jag är Randall Thor. Han kämpade för att se sig själv för sin inre syn, ansträngde sig för att mana fram bilden som han såg i spegeln varje gång han rakade sig, det han såg i golvspegeln när han klädde sig. Det var en desperat kamp. Han hade egentligen aldrig sett på sig själv. De två bilderna blev än starkare, än svagare. Den äldre mannen med mörka ögon, den yngre med blågrå. Sakta fick den yngre bilden fastare form medan den äldre bleknade. Sakta blev hans arm återigen mer solid. Hans arm med draken slingrande runt om och hägen inbränd i handflatan. Det hade funnits tillfällen då han hatat dessa märken. Men nu, till och med omsluten av det känslotomma tomrummet, fick åsynen av dem honom nästan att le. Varför hade Luce Tharyn försökt ta över? Försökt göra honom till Luce Tharyn? Han var säker på att det var honom han hade sett. Den mörkögde mannen med det plågade ansiktet. Varför just nu? Var det för att han kunde göra det här? Var det nu än var? Vänta. Det hade varit Luce Tharyn som ropat ut sitt orubbliga nej. Det var inte Luce Theron som hade angripit honom utan Ravin, och inte med kraftens hjälp. Om den förlorade hade kunnat göra detta i Caimlyn, i det verkliga Caimlyn, så skulle han ha gjort det. Det måste vara en förmåga som han hade fått genom att komma hit. Och om han hade fått den så kanske Rand också hade det. Det var bilden av honom själv som hade hållit honom kvar, fört honom tillbaka. Han spände blicken i den närmaste rosenbusken, ett manshögt snår, och föreställde sig att den blev tunn och disig. Busken tonade lydigt bort i intet. Men så snart han släppte bilden i sitt medvetande kom den genast tillbaka, precis likadan som den hade varit. Rand nickade amet. Det fanns med andra ord begränsningar. Det fanns alltid regler och gränser. Men här kände han inte till dem. Däremot kände han till kraften. Så mycket som Ash Modin hade lärt honom och som han kunnat lära sig själv. Och Shaidin var fortfarande kvar i honom med livets hela ljuvhet och dödens hela stank. Ravin måste ha sett honom för att kunna angripa honom. Med kraften måste man se någonting för att kunna påverka det. Eller veta exakt var det var någonstans i förhållande till en själv. Kanske var det annorlunda här, men han trodde inte det. Han önskade nästan att Luce Theron inte hade tystnat igen. Kanske visste mannen någonting om de regler som gällde här. Balkonger och fönster vette ut mot trädgården. På vissa ställen 4 våningar upp. Ravin hade försökt lösa upp honom. Han drack ur Shaidins rasande forsar genom sin angril. Ur skyn föll 100 silverna blixtar, ännu fler, hög mot varje fönster, varje balkong. Trädgården fylldes av tordön och flygande sten. Själva luften sprakade, och på hans bröst och armar försökte håret resa sig under skjortan. Till och med håret på hans huvud började ställa sig på ända. Han lät blixtarna dö ut. Här och där lossnade spillror av de splittrade stenkarmarna runt fönstren. Men ljudet när de slog i marken dämpades av åskmullret som fortfarande ringde i hans öron. Där fönstren hade funnits var det nu gapande hål som blickade ner mot honom. De liknade ögonhålor i en väldig dödskalle, och de förödda balkongerna gapade som ett dussin spruckna munnar. Om Ravin hade befunnit sig i något av dem måste han vara död. Men Rand skulle inte tro på det förrän han såg den förlorades lik. Han ville se Ravin död. Med en vild grimas som han inte var medveten om stegade han tillbaka in i palatset. Han ville se Ravin dö. Ninive kastade sig på golvet och kröp snabbt längs korridoren när någonting skar genom den närmaste väggen. Mowgirin hasade sig fram lika fort som hon, men annars skulle Ninive ha släpat henne med sig i Erdamen. Hade det varit Rand eller Ravin? Hon hade sett sådana strålar av vit eld, av flytande ljus förut, i Tanshiko, och hon hade ingen önskan att komma i närheten av dem igen. Hon visste inte vad det var för någonting och ville inte heller veta. Jag vill hela, så bränner båda dessa dåraktiga karar. Inte lära mig något besynligt sätt att döda med. Hon satte sig upp på huk och tittade tillbaka dit de kom från. Ingenting. En tom palatskorridor med en 10 fot lång reva som gick genom båda väggarna, lika slät och prydlig som någon stenhuggare kunde ha gjort den, och avhuggna bitar av gobelänger på golvet. Inte minsta spår efter någon av männen. Hon hade inte sett minsta skymt av dem än så länge. Bara resultatet av deras handlingar. Ibland hade hon själv varit nära att falla offer för dessa handlingar. Det var tur att hon kunde dra åt sig Mogadins vrede, sila fram den ur skräcken som ville fly ur den förlorade och låta den sippra in i sig. Hennes egen ilska var vid det här laget ömkligt liten och skulle knappt ha tillåtit henne att förnimma urkällan. Än mindre leda det flöde av ande som gjorde så att hon kunde stanna i Tal Aaron Riord. Mogadin låg hopkrupen på knä och hulkade utan att få upp någonting. Ninivs läppar spändes. Kvinnan hade försökt lossa Erdamen igen. Hennes samarbetsvillighet hade mattats dramatiskt så snart de insåg att Rand och Ravin faktiskt befann sig i Tal Aaron Riord. Nåväl, försöken att ta loss kragen straffade sig själv. Den här gången hade Mowgirin åtminstone ingenting kvar att kasta upp. Snälla, Mowgirin grep tag i Ninivs kjol. Hör på mig, vi måste härifrån. Den ohöljda paniken gjorde hennes röst smärtsam att höra på. Mowgirins skräck återspeglades i hennes ansikte. De är här kroppsligen. Kroppsligen. Tyst, sa Ninive frånvarande. Om du inte har ljugit för mig så är det en fördel för mig. Att kroppsligen befinna sig i drömvärlden begränsade den kontroll man hade över drömmen, hävdade Mowgirin. Eller hade snarare erkänt det efter att hon råkat avslöja en del. Dessutom hade hon erkänt att Ravin inte var lika förtrogen med Tal Aaron Riord som hon. Ninive hoppades att det innebar att han inte kände drömvärlden lika bra som hon gjorde. Att han visste mer än Rand betvivlade hon inte. Den fårskallen till karl. Vad han än hade för skäl att ge sig på Ravin så borde han inte ha låtit den förlorade leda honom hit. Där han inte kände till reglerna och där man kunde dö av en tanke. Varför vill du inte begripa vad jag säger? Även om de bara hade drömt sig hit skulle vem som helst av dem vara starkare än vi. När de är här kroppsligen kan de krossa oss utan så mycket som en blinkning. Eftersom de är här på riktigt kan de dra in mycket mer av Sidin än vi kan ta in av Sidar. Vi är länkade. Ninive lyssnade fortfarande inte utan drog sig bara hårt i flätan. Det var omöjligt att avgöra vart de hade tagit vägen. Och inte skulle hon få minsta förvarning förrän hon såg dem. Det verkade på något vis orättvist att de skulle kunna leda kraften utan att hon kunde vare sig se eller känna flödena. En golvlampa som huggits i tu var plötsligt hel igen, sen åter sönder lika snabbt. Den vita elden måste besitta oerhört stor kraft. I vanliga fall läkte Tal Aaron Riord snabbt, vad man än gjorde här. Din enfaldiga dåre, snyftade Mowgirin och skakade Ninivs kjol med båda händerna som om hon ville ruska om henne. Det spelar ingen roll hur modig du är. Vi är länkade, men du bidrar inte med någonting som du är nu, inte minsta gnutta. Det är min styrka och din galenskap. De är här kroppsligen, inte som drömmare. De använder vapen som du aldrig har drömt om. De kommer att förgöra oss om vi stannar. Inte så högt, fräste Ninive. Vill du att någon av dem ska höra oss och komma hit? Hon såg sig hastigt om åt båda hållen, men korridoren var fortfarande tom. Hade hon hört fotsteg, stöveltramp, Rand eller Ravin? Vem det än var måste hon vara lika försiktig. En man som kämpade för sitt liv kunde slå till innan han såg att de var hans vänner. Eller att åtminstone hon var det. Vi måste härifrån, insisterade Mowgirin. Men hon hade sänkt rösten. Hon tog sig upp på fötter, med läpparna krökta i trilskt trots. Inom henne svallade skräcken och vreden. Än var det ena starkare än det andra. Varför skulle jag hjälpa dig mer? Detta är vansinne. Vill du hellre smaka på nässlorna igen? Mowgirin ryckte till, men styvsintheten försvann inte ur hennes mörka ögon. Tror du att jag låter dem döda mig hellre än att du gör mig illa? Du är galen. Jag tänker inte röra mig ur fläcken förrän du är beredd att föra oss härifrån. Ninive ryckte i flätan igen. Om Mowgirin vägrade att gå skulle hon få dra henne. Det var inget särskilt snabbt sätt att söka igenom till synes ändlösa palatskorridorer. Hon borde ha varit strängare när kvinnan började streta emot. Om Mogadin hade varit i Ninivs ställe skulle hon ha dödat utan att tveka. Eller om hon ansett att hon kunde ha nytta av den andra personen, använt knepet som gjorde att hon kunde bemäktiga sig folks vilja och få dem att dyrka henne. Det hade Ninive fått smaka på en gång, i Tanshiku. Och även om hon vetat hur man gjorde, trodde hon inte att hon skulle förmå att utsätta någon annan för det. Hon föraktade denna kvinna, hatade henne innerligt. Men även om hon inte hade behövt henne skulle hon inte ha kunnat döda henne. Inte när hon bara stod där. Dessvärre var hon rädd för att Mogadin också visste det vid det här laget. Inte desto mindre var det klokfrun som ledde kvinnorådet. Även om rådet inte alltid höll med om det. Och kvinnorådet utmätte straff åt kvinnor som bröt mot lagen eller kränkte sedvänjorna allt för allvarligt. Och även åt män när det gällde vissa förseelser. Hon var kanske inte lika kallsinnig som Mogadin inför att döda folk eller krossa deras sinnen, men... Mogadin öppnade munnen och Ninive fyllde den med en munkavle av luft. Eller snarare fick Mogadin att göra det. När Adamen länkade dem samman var det som om hon själv lät kraften. Men Mogadin visste att det var hennes egna förmågor som Ninive använde. Mogadins mörka ögon gnistrade av indignation när hennes egna flöden fjättrade armarna vid hennes sidor och band kjolarna hårt runt hennes anklar. Förutom det använde Ninive Adamen precis som med nässlorna för att skapa de förnimmelser som hon ville att kvinnan skulle erfara. Inte verkligheten, men känslan av någonting verkligt. Mogadin stelnade i sina fjättrar när en läderrem tycktes träffa hennes bakdel. Det var så det måste kännas för henne. Vred och förutmjukelse pulserade genom kopplet. Och förakt. Jämfört med hennes utstuderade metoder att plåga folk framstod detta mest som någonting lämpat för ett barn. När du är redo att samarbeta igen, sa Ninive, så behöver du bara nicka. Det här fick inte ta för lång tid. Hon kunde inte bara stå här medan Rand och Ravin försökte ha ihjäl varandra. Om fel man dog därför att hon undvikit faran genom att låta Mogadin hålla henne fast här. Ninive mindes en dag när hon var 16 år, strax efter att hon ansetts vara gammal nog att ha håret i en fläta. För att visa Nela Fane att hon vågade hade hon stulit en pudding av Corinne Aylin. Och på väg ut från köket hade hon sprungit rakt i famnen på mor Aylin. Ninive mindes hur följderna av detta hade känts och skickade alltsammans genom kopplet i en klump. Mogadin spärrade upp ögonen. Med en bister min gjorde Ninive om det. Hon ska inte få stoppa mig. En gång till. Jag ska hjälpa Rand, vad hon än tror. Igen. Även om det blir vår död. Igen. Åh, ljus. Hon kanske har rätt. Rand kanske dödar oss båda innan han ser att det är jag. Igen. Ljus. Jag hatar att vara rädd. Igen. Jag hatar henne. Igen. Jag hatar henne. Igen. Plötsligt blev hon medveten om att Mogadin ryckte hysteriskt i sina fjättrar, nickade så vilt att man kunde tro att huvudet skulle lossna. Först stirrade Ninive bara på kvinnans tårstrimmiga ansikte. Sen slutade hon upp med det hon gjorde och löste upp flödena av luft. Ljus, vad hade hon gjort? Hon var inte som Mogadin. Du tänker alltså inte ställa till med mer besvär? De kommer att döda oss, mumlade den andra kvinnan matt. Nästan omöjligt att förstå genom snyftningarna, men samtidigt skyndade hon sig att nicka jakande. Ninive tvingade sig att vara hård. Mogadin förtjänade allt hon hade fått och mycket, mycket mer. I Vita tornet skulle en av de förlorade ha blivit släckt och avrättad så fort rättegången var avklarad. Och det skulle inte behövas mer bevis än vem hon var. Bra. Nu ska vi... Hela palatset skakades av en åskknall, eller någonting som lät väldigt likt åska, bortsett från att det fick väggarna att skallra och damm att stiga från golvet. Ninni föll nästan in i Mogrin och de fick skutta runt för att hålla sig på fötter. Innan de sista skälvningarna hade dött ut följdes de av ett dån, som om en jättelik eld flammade upp i en skorsten stor som ett berg. Det varade bara ett ögonblick. Tystnaden som följde tycktes ännu djupare än förut. Nej, det hördes stöveltramp. En man som sprang. Ljudet ekade genom korridoren, norrifrån. Ninni föste bort den andra kvinnan. Kom! Mogrin gnydde, men gjorde inte motstånd när Ninni drog henne med sig längs korridoren. Hennes ögon var emellertid vitt uppspärrade och hon andades hastigt och flämtande. Ninni tänkte att det var bra att hon hade med sig Mogrin och inte endast för att få tillgång till urkällan. Efter alla de år som spindeln gömt sig i skuggan verkade Ninni nästan modig i jämförelse. Nästan. Nu var det endast vreden över hennes egen rädsla som förmådde henne att bibehålla det flöde av ande som höll henne kvar i Chael Aran Riord. Från Mogrin kom bara ren, oförfalskad skräck. Ninni drog Mogrin efter sig i det glimmande kopplet och skyndade på sina steg i jakt på det allt svagare ljudet av fotsteg. Rand steg försiktigt ut på den runda borggården belagd med vita stenplattor. Halva gården utgjorde en rundad inbuktning i den byggnad som reste sig i tre våningar bakom honom, medan andra halvan omgärdades av en halvcirkel av böjda stenar ovanpå en rad höga, ljusa kolonner. Utanför kolonnerna fanns ännu en trädgård, denna med skuggiga grusgångar under låga träd. Bänkar av marmor omgav en damm med näckrosor och fiskar i guld, vitt och rött. Plötsligt rörde sig bänkarna, smälte, förvandlades till ansiktslösa mansgestalter, lika vita och hårda som stenen de kommit ur. Han hade redan lärt sig svårigheten i att förändra någonting som Ravin redan hade ombildat. Istället dansade blixtar från hans fingrar och slog stenen i små skärvor. Då blev luften till vatten. Storknande kämpade Rand för att simma mot kolonnerna. Han kunde se trädgården bortom dem. Det måste finnas något slags barriär som hindrade allt vattnet från att välla ut. Innan han hann leda kraften pilade gula, vita och röda skepnader fram omkring honom, större än fiskarna i dammen. Och med tänder. De högg mot honom och blodet spred sig likt en röd dimma i vattnet. Han slog instinktivt efter fiskarna med händerna, men den kyliga delen av honom som fanns djupt inne i tomrummet ledde kraften. Lanselden sköt ut från hans händer mot barriären, om det fanns någon, mot alla platser där Ravin kunde se ut över denna borggård. Vattnet virvlade och kastade runt honom när det rusade in i tomrummet efter landselden. Gula, vita och röda former blixtrade mot honom. Högg, fick nya röda trådar att slingra genom vattnet. Han slängdes runt så att han inte kunde se vart han siktade med sin landseld. Den for ut åt alla håll. Ingen luft kvar. Han försökte tänka på luft, eller på att vattnet var luft. Plötsligt var det så. Han föll tungt mot stenläggningen där de små fiskarna låg och slog. Rand rullade runt upp på fötter. Det var bara luft igen och till och med hans kläder var torra. Stencirkeln flimrade mellan att vara orörd och ligga i ruiner, med hälften av kolonnerna nedfallna. Några av träden låg med hoptrasslade grenar över sina egna stubbar. Stod sedan hela igen för att åter vara nedfallna. I de vita palatsmurarna bakom honom var stora hål utskurna, varav ett till och med genomborrade den förgyllda kolonnen längst upp. Och det fanns skåror genom fönstren, några täckta med skärmar av genombruten sten. Alla skadorna bleknade och återkom om och om igen. Det var inte de långsamma sällsynta förändringar som skett förut, utan ett oavlåtligt skiftande. Ena stunden idel förödelse, sen inga skador, så några, så åter alla. Han grimaserade och tryckte handen mot det gamla halvläkta såret i sidan. Det verkade som om hans ansträngningar nästan hade fått det att gå upp. Det sved överallt, i minst ett dussin blödande bett. Det hade inte förändrats. De blodiga revorna i hans rock och byxor var också kvar. Var det han som hade lyckats ändra tillbaka vattnet till luft? Eller hade ett av hans panikartade utfall med landselden skrämt Ravin på flykten? Eller till och med dödat honom? Det gjorde detsamma, såvida det inte var det sista. Han torkade blodet ur ögonen och studerade fönstren och balkongerna kring trädgården. Spanade mot kolonnaden högt uppe på andra sidan. Eller började göra det när någonting annat fångade hans blick. Nedanför kolonnerna kunde han ett och jämnt urskilja de bleknande resterna av sammanvävda flöden. Från platsen där han stod kunde han se att det var en port, men för att kunna avgöra vilket slag och vart den ledde måste han komma närmare. Han hoppade över en hög nedfallna utmejslade stenar som försvann medan han befann sig ovanför dem och sprang genom trädgården, runt träd som fallit över stigen. Resterna efter porten var nästan borta och han måste komma tillräckligt nära innan de försvann helt. Plötsligt föll han omkull, skrapade handflatorna mot gruset när han hejdade fallet. Han såg ingenting som han kunde ha snavat över, men kände sig yr, nästan som någon hade slagit honom i huvudet. Han försökte kravla sig upp på fötter, nå fram till den bleknande väven och insåg med ens att hans kropp vred och ålade sig. Långt hår täckte hans händer, fingrarna krympte, drog sig in i händerna. De såg nästan ut som tassar. En fälla. Ravin hade inte flytt. Porten hade varit en fälla och han hade sprungit rakt in i den. Desperationen klibbade vid tomrummet när han kämpade för att förbli sig själv. Hans händer. De var händer. Nästan händer. Han tvingade sig upp. Benen böjde sig åt fel håll. Urkällan drog sig undan. Tomrummet krympte. Paniken blixtrade utanför den känslolösa tomheten. Vad det än var som Ravin försökte förvandla honom till så kunde det inte leda kraften. Shaidin gled undan, tunnades ut, var en tunn rännil även när han drog in den genom Angrelen. De omgivande balkongerna stirrade tomma ner på honom, kolonnaden lika så. Ravin måste gömma sig innanför något av fönstren med stenskärmar, men vilket av dem? Den här gången skulle hans kraft inte räcka till 100 ljungeldar. En blixt, det skulle han klara. Om han gjorde det snabbt, vilket fönster? Han kämpade för att förbli sig själv, kämpade för att dra in Shaidin. Välkomnade varje smutsig fläck av smittan som ett tecken på att han fortfarande hade kraften i sig. Han vacklade runt i en ojämn cirkel och skrek Ravins namn. Det lät som vrålet från ett vilt djur.